Vi började alltså igår att läsa lite grann om Guds rike. Vi ska fortsätta idag. Vi börjar därför i 5 Mosebok 28 och läser där ett stycke i början, de första 14 verserna. 5 Mosebok 28. Och det här kapitlet, det handlar om välsignelse och förbannelse. Det handlar alltså om, vad ska vi säga, lydnadens konsekvenser. Och vi ska läsa välsignelseavsnittet. Om du hör Herrens, din Guds röst, så att du håller alla hans bud som jag idag har gett dig och gör efter dem, så ska Herren, din Gud, upphöja dig över alla folk på jorden. Och alla dessa välsignelser ska då komma över dig och träffa dig när du hör Herrens, din Guds röst. Välsignad ska du vara i staden och välsignad ska du vara på marken. Välsignad ska din livsfrukt vara och din marks frukt och din boskapsfrukt, dina fäkreaturs avkomma och din småboskaps avel. Välsignad ska din korg vara och välsignat ditt baktråg. Välsignad ska du vara vid din ingång och välsignad ska du vara vid din utgång. När dina fiender reser sig upp mot dig ska Herren låta dem bli slagna av dig. På en väg ska de dra ut mot dig, men på 7 vägar ska de fly för dig. Herren ska befalla välsignelsen att vara med dig i dina visthus och i allt vad du företar dig. Han ska välsigna dig i det land som Herren din Gud vill ge dig. Herren ska upphöja dig till ett folk som är helgat åt honom, så som han med ed har lovat dig om du håller Herrens din Guds bud och vandrar på hans vägar. Och alla folk på jorden ska se att du är uppkallad efter Herrens namn och det ska frukta dig. Och Herren ska ge dig överflöd och lycka i din livsfrukt och i din boskapsfrukt och i din marksfrukt i det land som Herren med ed har lovat dina fäder att ge dig. Herren ska öppna för dig sitt rika förrådshus, himmelen, till att ge åt ditt land regn i rätt tid och till att välsigna alla dina händers verk. Och du ska ge lån åt många folk, men själv ska du inte behöva låna av någon. Och Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska alltid ligga över och aldrig ligga under om du hör Herrens, din Guds bud som jag idag ger dig, för att du ska hålla och göra efter dem. Och om du inte viker av, vare sig åt höger eller åt vänster, från något av alla de bud som jag idag ger er, så att du följer efter andra gudar och tjänar dem. Det här är nu en grundtanke som vi möter på många ställen. Både i gamla och nya testamentet, kanske inte minst i gamla testamentet. Att rättfärdighet medför välsignelse. Och för juden var det här inget konstigt och är inget konstigt än idag. Därför att i hebreiskan finns det ett begrepp som heter shalom. Och det är inte bara att man säger frid till varandra i kapprummet, utan shalom är någonting väldigt innehållsmättat. När Gud hade skapat hela skapelsen så såg han på den, står i skriften, och allt var mycket gott. Det fanns en harmoni, det fanns något ostört, något oskadat, något helt, något ljuvligt, någonting som var ett odelat vittnesbörd om att Gud är god och rättfärdig. Men så kom synden. Och syndens lön är döden. Och med synden bröts detta shalom, denna Guds skapelseordning och Guds, ska vi kalla det, välsignelseordning. För det här shalom är inte något statiskt tillstånd. Utan det är ett tillstånd där Guds välsignelse, Guds nåd och frid och kraft ständigt strömmar igenom skapelsen, tillvaron. Och där det alltså är, så att säga, Guds egen natur som är, så att säga, substansen i detta shalom. Men så bröts detta sönder när synden kom. då är det kanske inte så alldeles otänkbart, omöjligt och obefängt att tänka sig att om man vänder på steken och satsar på rättfärdigheten istället för på synden, så ska detta shalom återkomma i mer eller mindre fullständigt skick. Och det här, det säger också Gud genom Mose. Välsignad ska din livsfrukt vara och ditt baktråg och jag vet inte allt. Shalom ska återkomma. Och som sagt, det finns många, många vittnesbörd i skriften. Vi ska titta i den 111:e psalmen i Salt. Psalm 111. Halleluja! Jag vill tacka Herren av allt hjärta i de rättsinnigas råd och församling. Stora är Herrens verk. Det begrundas av alla som har sin lust i dem. Majestät och härlighet är vad han gör, och hans rättfärdighet förblir evinnerligen. Han har så gjort att hans under är i åminnelse. Nådig och barmhärtig är Herren. Han ger mat åt dem som fruktar honom. Han tänker evinnerligen på sitt förbund. Sina gärningars kraft har han gjort känd för sitt folk i det han gav dem hedningarnas arvedel. Hans händers verk är trofasthet och rätt. Oryggliga är alla hans ordningar. De står fasta för alltid och för evigt. De fullbordas med trofasthet och rättvisa. Han har sänt sitt folk räddning. Han har stadgat sitt förbund för evig tid. Heligt och värt att frukta är hans namn. Herrens fruktan är vishetens begynnelse. Ett gott förstånd får alla det som gör därefter. Hans lov förblir evinnerligen. Jag vet inte riktigt vad du känner när du läser en sån psalm. Därför att det är min erfarenhet att vi kan reagera på två högst olika sätt. Det ena är att stämma in i det här halleluja som står i början. Ja visst, så här är det ju. Så underbart. Men går man runt och frågar kristna lite grann, i synnerhet mellan fyra ögon, så får man ganska snart höra att nej, men så här är det ju egentligen inte. Utan man får en känsla kanske av att den här psalmen på något vis återger ett fromt önsketänkande. En sorts inomkyrklig idyll som vi kan odla söndag klockan 11 och sen gå ut i en vardag som ser ut på ett annat vis. Vi läser nästa psalm också, får vi se. Därför den spinner på samma tema. Nämligen detta att rättfärdighet och shalom hör ihop. Och att det går den rättfärdige väl. Halleluja! Säll är den man som fruktar Herren och har sin stora lust i hans bud. Hans efterkommande ska bli väldiga på jorden. Det redliga släkte ska bli välsignat. Guds och rikedom ska finnas i hans hus och hans rättfärdighet består evinnerligen. För det redliga går han upp som ett ljus i mörkret, nådig och barmhärtig och rättfärdig. Väl den som är barmhärtig och ger lån, den som stöder all sin sak på rätt, ty han ska inte vackla till evig tid. Den rättfärdige ska vara i evig åminnelse. För ont budskap fruktar han inte. Hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren. Hans hjärta är fast, det fruktar inte till dess han får se med lust på sina ovänner. Han utströr, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet förblir evinnerligen. Hans horn ska bli upphöjt med ära. Den ogudaktige ska se det och harmas, han ska bita samman sina tänder och täras bort. Vad de ogudaktiga önskar blir till intet. Ja, det är ju inte så säkert att vi känner igen oss. Eller hur? Visst har vi träffat människor som så att säga satsat sitt liv på ett liv i rättfärdighet. Och som det har gått väl. Men det vore konstigt om du aldrig har träffat någon som gett sig hän åt rättfärdigheten och som efter mänskligt mått har råkat ut för stora svårigheter. Vad de ogudaktiga önskar blir till intet, står det här. Ja, vi kan förstå en sån här psalm på många sätt. Och ett sätt som jag bara ska nämna i förbigående är att detta är egentligen en profetia om Kristus. Du hittar Kristus i alla psalmer i Psaltaren, även i 112. Det är han som är rättfärdig. Det är han som ger åt de fattiga. Det är hans hjärta som är fast och som inte fruktar. Och det är han som inte fruktar för ett ont budskap utan förtröstar på Herren. Han blev korsfäst, men Fadern räddade honom ur allt och han uppstod från de döda. Och han är nu högt upphöjd, både över människor och över andevärldens första, över alla namn i himmel och på jord, utom Faderns namn. Men frågan är ju, gäller det här bara honom? Gäller det oss eller gäller det tillvaron i största allmänhet? Ja, vi kan ju bläddra till lite andra ställen i Gamla testamentet och se att det här var en svår teologisk knäckfråga också för det gamla förbundets folk. Utan vi går därför till den 10:e psalmen. Tionde psalmen i Psaltaren. Varför, Herre, står du så långt ifrån och gömmer dig i nödens tider? Genom de ogudaktigas övermod måste den arme lida. Må de fångas i de onda planer som de har tänkt ut. Ty den ogudaktige berömmer sig av sin själs lystnad och den rovgirige talar kränkande och föraktar Herren. Den ogudaktige säger i sitt högmod, han frågar inte efter det. Det finns ingen Gud. Så är alla hans tankar. Trygga är alltid hans vägar. Dina domar går högt över hans blickar. Alla sina ovänner räknar han för intet. Han säger i sitt hjärta, jag ska inte vackla, över mig skall i evighet ingen olycka komma. Hans mun är full av förbannelse, av svek och förtryck. Hans tunga gömmer olycka och fördärv. Han lägger sig i försåt vid gårdarna. I hemlighet vill han dräpa den oskyldige. Hans ögon lurar på den olycklige. Han ligger i försåt på hemligt ställe som ett lejon i sitt snår. Han ligger i försåt för att gripa den arme. Han griper den arme i det han drar honom in i sitt nät. Han trycker sig ner. Han ligger på lur och det olyckliga faller i hans klor. Han säger i sitt hjärta, Gud glömmer det. Han har dolt sitt ansikte. Han ser det aldrig. Stå upp, Herre. Gud, upplyft din hand. Glöm inte de arma. Varför ska den ogudaktige få förakta Gud och säga i sitt hjärta att du inte frågar efter det? Du har ju sett det, ty du ger akt på olycka och jämmer för att ta dig i din hand. Och dig överlämnar den olycklige sin sak. Du blev den faderlöses hjälpare. Bryt sönder den ogudaktiges arm och hemsök det ondas ogudaktighet så att du inte mer finner den. Ja, Herren är konung alltid och evinnerligen. Hedningarna utrotas ur hans land. De ödmjukas längtan hör du, Herre. Du gör deras hjärtan ståndaktiga. Du låter ditt öra ge akt. För att skaffa den faderlöse och förtryckte rätt. Så att människor komna av jord ej längre vålar skräck. Här ser vi nu en annan sida av verklighet. Att en ogudaktig kan ha en framgång som vi tycker är märklig. För att inte säga upprörande. Och psalmisten undrar så smått. varför Gud tillåter det här. Och varför han inte gör mer åt det. Stå upp, Herre, säger han. Gud, upplyft din hand. Glöm inte det arma. Och vi frågar oss, dessa arma, dessa som satsade på rättfärdighet. Och när det står i lagen att dina fiender ska komma på en väg men dra bort på 7 vägar. Hur kan det stå så på ett ställe i skriften och på ett annat ställe så stå att den ogudaktige fångar den rättfärdige i sitt nät? Vilket bibelord ska vi tro på? Kan vi tro på bägge på en gång? Och i så fall, hur ska vi då bära oss åt? Vi kan ju inte bara plocka ut de bibelord vi tycker passar oss bäst. Ska vi vara bibeltrogna så ska vi. Jeremia får också ett utbrott vid ett tillfälle. Låt oss läsa det med. Bara för att se att det finns många sådana. I hans 12:e kapitel, Jeremia 12. Där vi läser de 4 första verserna. Herre, om jag vill gå till rätta med dig så behåller du dock rätten. Likväl måste jag tala med dig om vad rätt är. Varför går det de ogudaktiga så väl? Varför har alla trolösa så god lycka? Du planterar dem och de slår rot, de växer och bär frukt. Nära är du i deras mun, men fjärran är du från deras innersta. Men du, Herre, känner mig. Du ser mig och prövar hur mitt hjärta är mot dig. Ryck dem bort som får till att slaktas och invig dem till en dödens dag. Hur länge ska landet ligga sörjande och gräset på marken överallt förtorka så att både fyrfota djur och fåglar förgås för inbyggarnas ondska skull, under det att dessa säger, Herren skall inte se vår undergång. Ja, Jeremia, han tappar plötsligt tålamodet och så säger han, nu, Herre, ska jag be och få undervisa dig om vad rättfärdighet är för någonting. Och han vet på ett sätt att det är förmätet. Om jag vill gå till rätta med dig så behåller du dock rätten. Du vet naturligtvis det här bättre än jag. Men nu måste jag få tala med dig om det här i alla fall. Och det är en väldigt skön attityd man får alltid säga inför Gud som man känner det. Gud avskyr när vi hycklar inför honom. Det lönar inte stort. Men frågan finns ju kvar. Här fanns nu ett välsignelselöfte. Och det fanns en god och sund och intressant och bra teologisk princip bakom detta välsignelselöfte. Det var synden som bröt Guds shalom. Rättfärdigheten bör därför rimligtvis återställa Guds shalom. Psalmisten såväl som profeten ser ut över sin samtid och tycker att det är minst sagt svårt att se något system i galenskapen. Och båda frågar sig, hur hänger detta ihop? Och det är i den situationen som vi kan ha glädje av att förstå Guds rikes tanken. Vi går tillbaka igen till 5 Mosebok 28. För där ska vi nu ägna oss åt lite satslära, lite grammatik, lite andlig grammatik. Om du hör Herrens, din Guds röst, står det. Vem är du? Ja, vi läser nästan undantagslöst denna text. Som om du handlade om enskilda människor. Och så säger vi, om du Johansson gör så här, och om du Svensson gör så här, eller du Midnäs, eller du Reichman. Så så menar vi att då gäller löftena för oss var och en individuellt. Men om vi börjar titta efter i den här texten, så ska vi finna att du handlar inte om enskilda människor utan om Guds folk. Herren talar till exempel om Guds folks utrikespolitik. När dina fiender reser sig upp mot dig ska Herren låta dem bli slagna av dig. På en väg ska de dra ut mot dig, men på sju vägar ska de fly för dig. Och kanske ännu tydligare att det blir när vi läser fortsättningen. 9:e versen. Herren ska upphöja dig till ett folk som är helgat åt honom. Vem är du? Svar Israel. Och av det lär vi oss någonting mycket viktigt. Och det är att löftet är givet till ett helt folk och inte i första hand till enskilda människor. Det är ett kollektivt löfte det här. Det handlar om hela folkets rättfärdighet. Och vi ska alltså inte läsa i singularis som om det handlade i första hand om individer, utan vi ska läsa med en syftning på Guds folk. När vi talar om Guds rik, så åsyftar vi ett helt folk på en gång. Och när skriften talar om Guds rike, så ställer den upp en motsats, och det är världen. Eller denna världen, som den ibland kallas. Vi kan kalla det för två andliga riken om vi vill. För att i denna världen så har du en furste som heter denna världens furste. Och vem det är tarvar kanske ingen närmare bruksanvisning. Nu är det så här att i denna världen så finns det ett huvuddrag. Någonting som är särpräglat och som kännetecknar denna världen. Och det är individualismen. Detta att vi ser oss själva och varandra som privatpersoner, om jag får uttrycka det så. Som enskilda från varandra, högst avgränsbara individer. Här är jag och mitt lilla revir, och där är du och ditt ännu mindre förhoppningsvis revir. Det är denna världen. I Guds rike finns det inga revir. Därför att i Guds rike laborerar vi inte med individualism. Visst finns det individer i Guds rike. Vi blir inte någon sorts kollektiv massa av soldater, alla i samma uniform så att säga. Alla utklädda till oigenkännlighet. Vi är högst igenkännbara. Vi kommer att bli det i himlen också. Men ändå så är det i Guds rike inte individen det går ut på, utan kollektivet. Och det där är ju någonting som denna världen med näbbar och klor försöker att imitera. Och det finns ju många politiska ideologier som satt kollektivet före individen och alltid gjort det med förskräckande konsekvenser. Hitler är ju ett bra exempel. Han förklarade att staten var det enda intressanta. Vad som hände med individerna var totalt ointressant. De kunde användas till kanonmat. Men det intressanta med Guds rike är att den där sätts så att säga gemenskapen före individen utan att det kränker individen. Det är bara Gud som kan det. Det är Guds rikets firmastämpel, förstår du. Att Gud kan sätta gemenskapen över individen utan att göra det på individens bekostnad. Han kan föra oss till den punkt där vi kan avstå från individualismen utan att förlora något. Utan där det bara är en vinst att bli av med eländet. Därför att med individualismen så blir man också av med ensamheten och prestigen och jämförelserna och stressen och jag vet inte allt som hör denna världen till. I denna världen har vi ju många andra former av kollektivism. Fackföreningar till exempel. Intressegrupper, påtryckningsgrupper av många olika slag. Men nu återigen blir det så här att det som till en början ser ut att vara en kollektivism utan att gå individen för när blir ganska snart en maktapparat som också kör över individerna. I Sverige finns det en utbredd uppfattning om att det är fackets förtjänst att vi har det så bra. Och det är ju frågan. Det är kanske fackets förtjänst att inkomsterna fördelas som de gör. Men jag tror inte att det är de fackliga förhandlingarna som skapat vårt välstånd. Utan jag är hedisk nog att våga påstå att de många böner som uppsändes till vår Gud under de väckelser vi hade på 1800-talet och början av 1900-talet skapade det välstånd som vi idag lever i. Välsignat ska ditt baktråg vara. Välsignad din plånbok. Ja, det här, du förstår, det är en regel som vi kan se när vi tittar på hela folk. När vi tittar på stora grupper. Om du jämför Sverige med Indien så förstår du omedelbart vad jag menar. Indien är ett intressant land. Det är så bördigt att det skulle kunna exportera livsmedel. Och ändå svälter folk ihjäl. Varför det då? Ja, det finns ju många som har försökt att med olika hjälpinsatser uträtta något bestående i Indien. Och den allmänna erfarenheten är att det är omöjligt så länge de envisas med sina gudar där nere. Att göra något bestående. Så länge utslockandet och nirvanat är så att säga den högsta saligheten så kommer man ingen vart. Det är inte en slump att vi kan äta oss mätta i västerlandet. Det är inte vår förtjänst, förstår mig rätt. Men det finns en välsignelse i detta att tillhöra Gud. Det är bara det, du kan inte alltid avläsa den på individnivå. Men när du ser till stora grupper, till hela folk. Om det har varit så att det har funnits folkväckelse i ett land, så som vi faktiskt har haft i Sverige, då ska du också se att i det landet kommer det att finnas en folkväckelsens frukt. Också ett tag efter att väckelsen har dött ut. Och där befinner vi oss för närvarande. Folkväckelsen är borta, men vi njuter ännu en tid följderna av den väckelsen. Det är min uppfattning. Om någon frågar om jag är med i någon fackförening så kan jag svara ja, jag är med i Läkarförbundet fast jag inte ens längre utövar mitt läkaryrke. Jag menar inte att på något vis framställa någon fientlighet emot den sortens arbete. Jag bara menar vi ska inte övervärdera insatserna som där görs. Inte på ett sånt vis så Gud kommer i kläm. Äras den som äras bör. Jag vet också att det finns undantag till den här regeln. I Japan är hedendomen kompakt. Det säger alla som har varit där och försökt att bedriva mission. De har mängder med demontempel. Överallt, överallt. Och välståndet är också stort. Så var det redan under så att säga Bibelns tid. Israel omgavs av många starka nationer. Med stort ekonomiskt välstånd och välutrustade arméer. Men Gud säger till sitt folk, du ska inte titta på dem, utan du ska se på mig. Därför att jag har utvalt dig och ditt välstånd sammanhänger med din rättfärdighet inför mig. Och jag tror att om vi inte tittar allt för mycket med förstoringsglas på enskilda människor, utan vi så att säga förstår att löftet är givet till Guds folk, så förstår vi principen bättre. Och vi förstår att det kan vara så att den rättfärdige snärjs i den ogudaktiges garn. Fastän Gud lovar som han gör. Och den rättfärdige som snärjs i den ogudaktiges garn, det är återigen Jesus. Du hittar Jesus i alla psalmer om du bara tittar efter. Vi ska gå till femte Mosebok 15 för att förstå det här med det kollektiva löftet lite mer. Femte Mosebok 15 där vi läser 11 första versen. Vart sjunde år ska du låta vara ett friår. Och så ska det förhålla sig med friåret. Varje långivare som har lånat något åt sin nästa ska då efterskänka sin fordran. Han får då inte kräva sin nästa och broder till ett Herrens friår har då blivit utlyst. En utlänning må du kräva, men om du har något att fordra av din broder skall du efterskänka det. Dock borde egentligen ingen fattig finnas hos dig, ty Herren ska rikligen välsigna dig i det land som Herren din Gud vill ge dig till besittning som din arvedel. Bara du hör Herrens din Guds röst så att du håller alla dessa bud som jag idag ger dig och gör efter dem. Ty Herren din Gud ska välsigna dig som han har lovat dig, och du ska ge lån åt många folk, men själv ska du inte behöva låna av någon, och du ska råda över många folk, men det ska inte råda över dig. Om någon fattig finns hos dig, en av dina bröder inom någon av dina städer i det land som Herren din Gud vill ge dig, så ska du inte förhärda ditt hjärta och tillsluta din hand för denne din fattige broder, utan du ska gärna öppna din hand för honom och gärna låna honom vad han behöver i sin brist. Ta dig tillvara så att inte den onda tanken uppstår i ditt hjärta. Det sjunde året, friåret, är nära. Och att du så ser med ont öga på din fattige broder och inte ger honom något. Han kan då ropa över dig till Herren och så kommer synd att vila på dig. Gärna ska du ge åt honom och ditt hjärta ska inte vara motvilligt när du ger åt honom. Ty för en sådan gåva skull ska Herren i Gud välsigna dig i alla dina verk, i allt vad du företar dig. Fattiga ska ju aldrig saknas i landet. Därför befaller jag dig och säger, du ska gärna öppna din hand för din broder, för de arma och fattiga som du har i ditt land. Ja, här betyder ju du både människor, enskilda individer och hela folket på något lustigt sätt. För långivaren du, så att säga, det måste ju vara en enskild människa. Akta dig så att du inte tänker att det är friår redan nästa år. Så nu lånar jag inte ut något. Kom tillbaka 1988, så ska vi fixa det, för då blir det lång ränta. Nej, säger Gud. Därför att jag har välsignat dig, hela folket. Och du som är delaktig av den välsignelsen och har så att säga att låna ut. Du måste förstå att den välsignelsen är inte din utan folkets. Och då börjar vi ana att Gud har gjort så här för att det ska bli uppenbart om vi vill komma varandra till mötes. Vi som hör till Guds folk. Han kan, Gud alltså, när han välsignar sitt folk, låta välsignelserna falla ut förunderligt ojämlikt många gånger. Vi är inte alla Guds folkpensionärer som får exakt samma summa på exakt samma dag. Utan det kan komma mycket till den ene och lite till den andra. Fattiga kommer alltid att finnas bland er, säger Gud, till det land han lovar välsigna. Vad ska det nu tjäna till? Jo, det ska tjäna till att pröva Guds folk. Därför att om den som fått mycket inte är villig att dela med sig, så kommer välsignelsen över hela folket att torka in. Det är liksom principen. Och då blir i längden den välsignelse som Gud ger på något vis ändå avhängig av vår inbördes kärlek. Därför Gud är ute efter vår individualism. Gud ger inte löften för att vi liksom ska sitta var och en och tänka så här: åh, vad mycket fina löften, nu ska jag ha det. Och nu ska jag ha detta, och nu ska jag se mig till godo, och nu ska jag tänka på mitt andliga liv, och nu ska jag och jag och jag. Utan han gör så här för att vi ska tänka: nu ska vi. Ett alldeles utmärkt sätt när man har gått och gift sig för att få äktenskapet att knaka snabbt i fogarna, det är att behålla ordet jag i alla lägen. Istället för att börja tänka i termer av vi. Paulus säger om äktenskapet och mannen i äktenskapet, om det är så att han kränker sin hustru, så här: ingen har någonsin hatat sin egen kropp. Men den som kränker sin hustru, han hatar sin egen kropp och han skadar sig själv. Och vi är lemmar i Kristi kropp. Och så fort som lemmarna börjar se sig själv till godo, istället för att satsa på kroppen, satsa på sig själva, också i andliga ting, så mår kroppen illa. Och när kroppen mår illa dröjer det inte länge förrän lemmarna mår illa. Och det här, det är inte en slump, utan det här är någonting som Gud har hittat på. För att vi inte ska ta med oss individualismen in i Guds rike. Nu är det så här att när vi tar steget ifrån denna världen och in i Guds rike, då passerar vi ett vändkors. Du vet, ett sånt där som man har på festplatser och sådär. Där det bara går in en person i taget genom gluggen. Och det är en stor hemlighet och vishet i det där. Därför att när du träder in i Guds rike så råder den absoluta individualismen. Du halkar aldrig in på ett bananskal. Du råkar inte komma in i kölvattnet på någon. Du måste själv bestämma dig. Därför att det handlar ju om att du avsäger dig din individualism. Du avsäger dig rätten att se dig själv till godo före gemenskap. Och det måste du göra frivilligt. För om det skulle göras i form av någon sorts, vad ska vi säga, jordinstinkt. Någon går före och alla andra vandrar i någon sorts trans eller koma efter. Och du efteråt vaknar upp i Guds rike och vet inte riktigt hur du hamnade där. Och upptäcker plötsligt vilka regler som gäller för livet i Guds rike. Så kan det ju hända att du vantrivs i paradiset. Vilket ju är det sämsta öde som kan hända en. Utan när du ska in i Guds rike, då gäller individualismens lagar fullt ut. Just därför att det är där du avsäger dig individualismen, och det måste du göra själv. Men när du har kommit in, förstår du, då finns inte individualismen längre. Och vi ska inte försöka leva som om den fanns kvar, därför att det sker bara oss själva till skada. Och därför är Guds löften i första hand givna till kollektivet och inte till individen. Jag stryker under igen, det Det utesluter inte att Gud kan se på oss var och en som individer. Du uppslukas inte som en anonym, ett anonymt födelsenummer i en stor grå massa. Du blir inte bara en del av ett dataregister. Du är fortfarande du, och du kommer i själva verket att upptäcka vad just Gud har skapat dig till att vara. Men ändå så ligger den stora hemligheten i att du ser dig själv som en lem i en ännu större kropp än din egen. Vi ska gå till andra Korinthierbrevet 9. Där Paulus också tar upp det här med ekonomin, om vi nu ska hålla fast vid den ekonomiska välsignelsen en stund. För det finns ju en sådan. Andra Korinthierbrevet 9. Och där är det ju så att Paulus samlar ihop pengar till församlingen i Jerusalem som nu lider nöd. Och han håller ett litet kollekttal. Han skriver så här: egentligen är det onödigt att jag skriver till er om hjälpen till det heliga. Jag känner ju er goda vilja, och inför makedonierna skryter jag med er och säger: Akaja har förberett sig sedan i fjol. Er iver har sporrat de flesta här. Men jag har skickat bröderna för att det jag sagt om er i det här sammanhanget inte ska framstå som tomt skryt, och för att ni ska visa er redo så som jag sa. Annars får jag, för att inte tala om mig själva, stå där med skam i den här saken, och några makedonier följer med mig och finner att ni inte är förberedda. Därför har jag ansett det nödvändigt att be bröderna resa till er i förväg och redan nu ordna med den rikliga gåva som ni har utlovat, så att den kan ligga färdig och visa att ni ger rikligt och inte motvilligt. Kom ihåg, den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en ska ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, till Gud älskar en glad givare. Gud förmå ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostighet som framkallar tacksägelse till Gud när jag förmedlar gåvan. Den tjänst som ni fullgör med denna insamling fyller inte bara det heligas behov, utan får också tacksägelserna till Gud att överflöda. När ni genom denna tjänst visar er pålitlighet kommer det att prisa Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium och frikostigt delar med er till dem och till alla. Det kommer att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans oerhörda gåva. Ja, församlingen i Jerusalem led brist. Det föranleder inte Paulus att säga det måste vara något fel på deras tro, för de har inte pengar så det räcker. Utan han säger: har vi pengar och de inte har pengar, så samlar vi ihop pengar och skickar dit. Det är självklart. Och återigen ser vi nu att löftena är på något sätt givna till Guds folk som helhet. Det är lätt gjort att man läser nu den här texten så här och säger att var och en som ger bort kommer att få tillbaka mer. Så sätt igång och ge bara, så kommer du bli rik. Och då kan du ge ännu mer och då blir du ännu rikare, och kan ge ännu mer och blir ännu rikare. Det gäller för Guds folk. Det behöver inte med nödvändighet gälla för enskilda individer, det vet vi. För om det gällde för oss var och en, då var givandet inget givande, utan då var det egentligen ett knep för att bli rik. Givandet måste ju vara en risk, annars är det inget givande. Och den risken, den löper du på det individuella planet, men du gör det i den fulla medvetenheten om att Guds folk som helhet blir välsignat när du ger. Och skulle du råka ge så att du en vacker dag inte har mat på bordet, så finns det alltid någon som har blivit välsignad därför att du gav och du kan få av honom. Det är Kristi kropp som ger. Han utströr. Paulus citerar nu 112 psalm. Och jag vidhåller den Kristusprofetia. Det är han som utströr. Han är alla goda gåvors givare. Och det är hans kropp som fortsätter detta hans verk på jorden. Och att vi i gemenskapen får gå in i den här funktionen. Och se att de löften som är knutna till det givandet, de gäller Guds folk som helhet. Därför att annars blir det så att givandet i själva verket befäster individualismen. Skulle det här gälla på individuell nivå så skulle ju var och en kunna ge tills han hade ett fett bankkonto och överflöd i allt. Och vi känner på oss, det där måste ju vara något lurt, så kan det inte vara. Det säger oss också vår erfarenhet. Och vi kan heller inte säga att om vi bara hade tro för att det här skulle fungera så skulle det fungera för varenda en. Det är inte så. Utan det är Kristi kroppsfunktion. Det är församlingen som helhet som Paulus talar om. Det är Guds riket. Där vi alla är lemmar i en stor kropp. Vi går till Apostlagärningarna 4:32. Ska du se hur denna enkla sanning uttrycks på ett, tycker jag, högst finurligt sätt. Apostlagärningarna 4:32. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Jag har funnit att det är väldigt vanligt att kristna läser den där versen på diagonalen och bara kommer ihåg sista satsen. De hade allt gemensamt. Och så tror man att det var någon sorts superkommunism det här, där apostlarna kanske förvaltade vartenda korvöre som fanns i församlingen. Nej, men så står det inte. Men det står att ingen betraktade något av det han ägde som sitt. Vem ägde? Jo, det gjorde var och en. Men var och en såg det han ägde som så att säga en del av den välsignelse som Gud hade gett till hela sitt folk. Därför gåvan och löftet och välsignelsen var kollektiv och inte individuell. Men där kollektivet blir välsignat och där kärlek råder mellan lemmarna i Guds folk, där blir naturligtvis välsignelsen på ett eller annat sätt alla, var och en till godo. Om så alla välsignelserna bara regnar ner över en enda person så blir det ändå alla till godo. Om denna inte räknar något av det han äger för sitt. Ibland läser vi också den här berättelsen om Ananias och Safira lite slarvigt. De sålde en åker eller ett jordstycke, vad det var. Och så fuskade de lite med inbetalningen till församlingen. Och så tänkte vi, ja, församlingen fick inte alla pengarna så de dog. Men så står det inte. Utan det står att de påstod att det var allt sammans. Vi kan lyssna vad Petrus säger, 3:5. Då sa Petrus, Ananias, hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta så att du försöker lura den heliga ande och tar undan en del av pengarna du har fått för din jord? Var den inte din så länge du ägde den och förfogade du inte över pengarna när den var såld? Hur kunde du komma på tanken att göra så? Det är inte människor du har försökt lura utan Gud. Du hade gärna fått behålla din åker. Du hade gärna fått behålla varenda slant du fick för den där åkern. Bara du inte hade kommit och gett en del av pengarna och sagt att det var allt sammans. Därför där kommer individualismen in. Det där med att behålla någonting för sig själv. Att försöka, att så att säga knycka av den välsignelse som Gud har gett till folket. För att behålla för egen räkning. Och försöka att utge det. Som om man levde i ett Kristi kroppstänkande, i ett gemenskapstänkande utan att göra det. Det var bluffen, hyckleriet, inte pengarna som sådana. När vi ändå har det här uppslaget uppe så kan vi läsa Apostlagärningarna 4:31. Och liksom se en annan aspekt av detta, att löftena gäller Guds folk snarare än individerna. Och att det ändå kommer individerna var och en till godo. Här är det så att församlingen har blivit förföljd för det här underverket vid sköna porten och för att man fortsätter att predika om Jesu namn och i Jesu namn. Och när förföljelsen börjar så ber man att Gud ska ge ännu mera kraft så att det blir ännu mera underverk. Man ber inte att få slippa undan förföljelsen utan man ber om att nu ska det bli ännu mer fart på det hela. Och så står det, när de hade slutat be skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den heliga ande och förkunnade frimodigt Guds ord. Allihopa. Och det är också någonting som jag tycker intressant och fascinerande. Jag skulle vilja kalla det för ett kollektivt andedop. Så var det på pingstdagen också. Tungor av eld fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och tänk, om vi ifrån så att säga pingstväckelsens första begynnelse hade satsat på det kollektiva andedopet. Då hade vi sluppit det där tillståndet som ganska snabbt växte fram att ja, i den här församlingen har vi ett A-lag och ett B-lag och de A-laget är de som andedöpt och talar i tungor. Undra på att Herren drog välsignelsen tillbaka. Undra på att det finns många som länge har fått be och kämpa och söka ett andedop i sitt liv. Och kanske ändå inte fått göra det. Därför att vi har återförvisat andedopet till den individualistiska nivån. Den där var och en får söka sitt eget andedop. Och där vi inte som gemenskap söker gemenskapens andedop. Låt oss gå till Markus 16 kapitel. Vi ska läsa 17 och 18 verserna. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med sina händer. De ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. Och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. Frågan är nu, gäller det här varenda kotte? Ska alla människor dricka dödligt gift? Ska alla människor gå omkring med ormar i händerna? Ska alla människor lägga händerna på det sjuka? Det är en kallelse till Guds folk det här. För löftet gäller folket snarare än individen. Och det här är en typisk kallelse som gäller folket. Snarare än individ. Men det ställer till väldigt mycket ohägn om vi påstår att det här är en kallelse till varenda kristen. Inte gör väl alla kraftgärningar, säger Paulus. Vi ska slå upp den texten. Första Korinthierbrevet 12. Där vi ska läsa slutet av det kapitlet från 27 till 31 verserna. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra till profeter, andra till lärare. Åt några har han gett gåvan att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala olika slags tungotal. Kan alla vara apostlar eller profeter? Eller lärare? Kan alla göra under? Eller bota sjuka? Kan alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Nej, men sök vinna din nådegåvor som är det största. Och då ska jag visa er en väg som är överlägsen alla andra. Nämligen kärlekens väg. Det är Kristi kropp. Varhelst Kristi kropp finns. Så ska det kunna finnas handpåläggning och det sjukas hela. Varhelst Kristi kropp finns så ska det kunna profeteras. Det ska kunna talas i tungor med uttydning och så vidare. Det ska kunna göras kraftgärningar. Där Kristuskroppen finns, ja visst, det är ju Kristus som gör sina kraftgärningar. Vi är lemmar. Och det betyder att Jesus kanske använder vissa lemmar av sin kropp till det här. Men om kroppen inte finns, hur i all sin dag ska då lemmarna kunna fungera? Om jag hugger av min arm, Hur ska den kunna fungera som den gör när den sitter fast på kroppen? Det är ju omöjligt. I Efesierbrevet 4, vi behöver inte slå upp det, talar Paulus om att apostlar, evangelister, profeter, herdar och lärare ska göra det heliga skickliga till att utföra sitt tjänarvärv, att uppbygga Kristi kropp. Där måste det ju börja. Det behöver kanske inte betyda att vi måste fila på gemenskapen sekel efter sekel och årtusende efter årtusende i hopp om att det ska kunna hända någon liten kraftgärning någon gång så småningom. Det kanske behövs många kraftgärningar för att gemenskapen ska kunna komma till stånd. Vi behöver ju förvandlas på många sätt för att verkligen kunna leva i gemenskap med varandra. Men att vi ville börja där någon gång. Att vi ville börja söka både kallelser, gåvor, löftenas uppfyllelse, allt tillsammans istället för var och en enskilt. Jag kommer ihåg en grupp, vi var en grupp hemma i min församling, min och min, Guds församling som jag tillhör. Det var en grupp en gång som där jag tror vi var 14 personer. Vi längtade alla efter att komma vidare med den heliga ande. Och på ett tidigt stadium så sa vi till varandra att andens dop måste vara en förutsättning. Vi var alla överens, vi längtade alla efter andens dop. Några av oss var andedöpta, de flesta inte. Vi tog varandra i händerna. Vi satt runt ett stort runt bord, vi tog varandra i händerna. Och så bad vi att Gud skulle utgjuta sin ande över oss. Jag tror ingen av oss tänkte på vad vi gjorde. Det dröjde bara ett par veckor så var alla andedöpta. Somliga fick det när de kom hem och andra fick det vid olika tillfällen. Och en han hamnade på någon konferens i Vårgårda. Och det var, Herren hade 1001 kluriga och finurliga vägar. Några hade diverse teologiska tvivel som Herren först undanröjde och så här. Men andedöpta blev hela rasket. Vi sökte det tillsammans. Och utan några jämförelser. Vi sökte det som en kropp. Låt oss till sist gå till Matteus 4 kapitel. Matteus 4 och där läsa de första 7 verserna. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sa till honom, om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa, om du är Guds son så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska lyfta dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Här handlar det om löften. Djävulen kommer att fresta Jesus med ett av faderns löften. En underbar vers ur 91 salmen. Han ska befalla sina änglar och de ska lyfta dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Ja, när vi har konstaterat att löftena gäller folket snarare än individerna, så måste vi ju också besinna att löftet gäller naturligtvis individerna, dig och mig. För att vi ska ju ändå kunna fungera i kraft av Guds löften. Men då är det så här att alla löften gäller inte för alla människor alltid. Så är det bara för Guds folk. Utan Gud är välkommen att tala om för varje lem vilket löfte som gäller just för honom i just den situation han befinner sig. Detta är att leva av varje ord som utgår ur Guds mun. Det fanns inget ord ifrån faderns mun om att här skulle göras bröd av några stenar. Det blev inga bröd av några stenar. Jesus lät inte lura sig. Och det fina löftet ur den 91:a salmen, stämmer det eller stämmer det inte? Jo, det stämmer, det är ett underbart löfte. Och många kristna kan berätta om sannfärdigheten i detta löfte. När Guds änglar har inskridit och räddat på ett mirakulöst sätt. Ur trångmål av alla slag. Ett härligt löfte som visar Guds goda och generösa sinnelag. Men just för Jesus i just den stunden gällde inte det löftet. Utan där fanns ett annat ord i skriften som gällde istället. Du ska icke fresta Herren din Gud. Löftena gäller Guds folk snarare än individerna. Men individerna kan ändå fungera i kraft av Guds löften därför att den heliga ande är med dig och mig. Och levande gör de löften som gäller för den situation du står i. Om du är sjuk och så plötsligt så flyter upp ett bibelord i ditt inre. Be så ska du få. Ja, anden var där och påminner dig om bönens möjlighet. Du ber och blir frisk. Ja, då går du ut och så säger du, nu vet jag precis hur man gör med alla sjuka. Man säger till dem bara att de ska be så ska de få. Ja, det kanske var så enkelt i ditt fall men behöver ju inte vara det i alla andras. Därför att anden gav dig löftet. Du använde det löfte som anden sa gällde för dig i den situationen och du fick det löftet lovat. Löftet gäller för Guds folk. Men anden är där och ger löfte till de enskilda lemmarna för att lemmarna ska kunna fungera i harmoni med kroppen i stort och med kroppens huvud. Må vi besinna det här så att vi inte tror att vi kan ta vilket löfte som helst och göra vad som helst. För det är i praktiken detsamma som att lemmarna skulle fungera utan något inbördes sammanhang och framför allt utan någon kontakt med huvudet. Och halshuggna kroppar brukar inte uträtta så värst mycket gott. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, vi tillhör ditt folk. Och du har försatt oss in i din älskade sons rike, där individualismen är avskaffad. Vi upphör för den skulle inte att vara igenkännbara individer. Men du lägger in din sons ande i våra hjärtan så att vi börjar tänka i vi-termer istället för i jag-termer. Och ännu mindre jag och dem. Utan du ger oss en vi-identitet. Och så lär du oss att begrunda alla dina löften som gäller för hela din kropp. Och att vi får lära oss att få se dessa löften verkligen befrukta hela din kropp till liv och funktion. Till välsignelse och glädje. Och vi ber dig att du ger oss den inbördes kärlek i kroppen som gör att välsignelse över en lem direkt sprider sig till alla. Och den kärlek som gör att om en lem lider skada, så lider alla. Försvarsmekanismerna i hela kroppen mobiliseras för att läka ut skadan i den enda lemmen. Herre, och så ber vi att du ska lära oss att samarbeta med den heliga ande. Så att anden får ge oss de löften som är tillämpliga för varje dag och varje stund. Gör oss lyhörda inför din ande. Ge oss en lust att läsa ditt ord och att ta vara på dina löften. Att begrunda dem, att glädja oss över dem, att tacka dig för dem. Men lär oss att handla på dem först när anden öppnar löftet för oss var och en individuellt. Amen.